Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett McLobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag kör på tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla me!
Då knackar Trottosports podcast på dörren igen. Och för 150:e gången, hör och häpna. Ska vi kalla det för? Lilljubileum.
150 års... Nej, det går inte.
Nej.
Ja, vi kör med ett litet jubileum.
Ja, halvstort i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det är inte alla poddar som kommer till 150 kan jag säga.
Det är det verkligen inte. De här Mauro och Plura körde ju ett tag. De gav upp väldigt tidigt. De skulle ta ett sommaruppehåll i slutet på maj. Och de har fortfarande inte kommit tillbaka. Så att,
jag såg det.
Det är många som...
Ja.
Ja. Vi har också gett upp, men vi har kommit tillbaka.
Ja, det har vi gjort. Kul att ni är med oss en tisdag. Och vi tackar som vanligt för alla givmilda bidrag vi får. Väldigt tacksamt. Och det är tack vare det vi kan fortsätta göra den här podden. Så det är vi väldigt ödmjuka för. Ja, vad vill ni börja? Njöt ni av något särskilt under veckan?
Ja, två saker. Lördags naturligtvis, Månlycke. Alltså, han ser ut som en engelsk lord i början på 1900-talet. Örn av Grantham och sånt där. Så elegant i hela sin utstrålning. Hur han rör sig. Alltså, han är ju inte överklass, men han rör sig som en överklass. Och så Gunnar, 74-årig Gunnar Melander, som... Ja, tusan om han inte är bättre kusk nu än någonsin. Eller också är att han känner sig trygg när han har Månlycke framför sig. Lugnt till dödens där i Norge. Han visste att han skulle städa av dem och så åkte han ifrån när det passade. Visst var det en häftig, elegant resa vi fick vara med om igen.
Ja, men det är ju bara återigen och säga att bland allt annat elände, höll jag på att säga, att det är det vackraste den här travvärlden har att skåda faktiskt. På något vis, hela alltet.
Ja, och sen som du säger, Lennart Gunnar, där han har ju, jag ska inte säga att det blir synonymt, men Gunnar har ju haft många fina hästar, men nästan jämnt när han ska starta dem så har man alltid pratat om att bara Gunnar är vaken, bara Gunnar kör i tid och så vidare. Han är så oerhört aktiv och uppmärksam, han som huvudet går på som en propeller, är ju ett gammalt uttryck, och han 74 år gammal, han är ju mer aktiv än de flesta och tittar vad som händer och sådär, så han slarvar ju inte bort något. Och som du säger, han är väl trygg med att han har en väldigt bra häst också, men han är ju, han gör ju precis, jag tror du skrev det i lördags, så han gör allt rätt, som du skrev, Lennart. Han gör ju inte ett fel.
Nej, hästen är en lord, lorden av någonting, och Gunnar är hans lakej.
Lite den här benämningen leksak som vi hade för några avsnitt sen också. Att man kan göra lite vad man vill med honom. Månlycke, han löser liksom allt.
Det blir mycket fixering nu kring det här att Gunnar jobbar med Månlycke hela vägen och även efter mål där, så att han inte ska stanna. Det har ju blivit det pratar man om i varenda start, i varenda sändning nu, att Gunnar var på honom igen och så där. Inte för att han är trött eller dålig hästen, utan det är ju att han har den här, att han stannar av lite och har gjort det någon gång så där. Men jag vet inte, det har blivit mycket snack om det, men jag tycker det verkar det, i grunden rätt så kontrollerat ändå.
Inte i mina sändningar.
Nej, det har jag inte.
Det har gått mig helt förbi.
Han gör det så väldigt enkelt. Aldrig någon tvekan någonstans i loppen längre.
Jag tittar på fel sändningar. Jag tittar på de här där de letar dramatik i varenda steg.
Ja, men där har du en poäng. Det ska ju letas dramatik överallt.
trängningar som aldrig var nära att vara trängningar och allt vad det kan vara för någonting. Att det, som tittare blir man orolig direkt där. Det blir som att man säger, åh, jag fick in en vinnare, och sen börjar de prata, ja, hur kom han ut? Och så blir man väldigt orolig där, tänker jag. De som inte riktigt förstår, vad är det de pratar om? Och, ja, men det behöver vi inte prata om nu. Månlycke, fantastiskt roligt att se. Och kul för de få som var på Bjerke också ändå att se. De var några stycken tydligen. De kom ut då där i, när de släckte ner på banan, då kom folk ut.
Jag har ju, njuter ju alltid när det är tävlingar på Bjerke. Ja, det är inte ofta man tar åt sig de tävlingarna. Men de här V75-omgångarna då av Bjerkes referent. Nu har jag glömt namnet på honom. Men är det en av travvärldens mest behagliga?
Ja.
Ja,
ja. Jag håller med dig.
Fortsatt så är det temmelig moderat tempo med nummer 3 i Trallsolen i föringen. Arbetar sig fram i 5 vanliga AM och utanför ledryggen Sen och Nodin. Tredje invändigt Ostensik Martin Hanit vänner på 9 Vettle Petter bak den 600 Erkel. Därefter Hotte Ulsrutia som har fjärde invändig Skytripsson Ök och Bakerst innerst. 1000 sätter 3 Trallsolen till 24. Ut i upplöpet, det står i veien mellom 3 Trollsolen, 5 Månlik AM. 5 Månlik AM, kanskje med et grebel. Langt der ute kommer 600 Erkel. 5 Månlik AM har fått kneblet 3 Trollsolen. Deretter så har vi 2 Stensvik Martin og 600 Erkel som bra sluttere. Men særlig fra at overleggen Seier gjør som sin far Månlik AM. Månprinsen vant for 5 år siden Gunnar Melander. 5 Månlik AM foran 600 Erkel, kamp om 3.
Det kan vara så, jag har dålig koll på referenter sedan Bengt Simpsons tid på Åby. Jag vet inte, det går igenom huvudet på något sätt.
Ja, lite samma behagliga läge som Tommy Åström i Gävle. Härlig. Han är bara nya också på Gävle, måste vi ändå säga också. Johan Bergman. Han får lite cred. Något annat? Du hade en sak till ju.
Ja, just det. Fredrik Persson har vunnit storkampionatet 2 gånger om jag minns rätt, va? Ultra Bright och så den där fina Viola Silas.
Mm.
Jag tror han kan ha en, han har i alla fall en kandidat till att vinna nästa år. Deborah S.H. Maharaja-dottern som, och, alltså hon har gått mig förbi egentligen. Hon var femma i Oaks, men ändå hon inte fastnat. Men nu såg jag henne vinna ett lopp på Jägersro, eller var det Åby, från dödens. Enorm styrka. Men som sagt, jag hade inte noterat henne innan det här senaste loppet. Och starten innan vann hon också, tittade jag på sen. Ja.
Då tändes långdistans storchampionatsögonen i dig.
De kan nog passa på långdistans. Hon är stor och rejäl och styrka. Men det är långt. Det är allt för långt. Det är löjligt att börja prata om storchampionatsvinnare.
Vi har ju inte börjat prata om elitloppet än ens.
Förlåt?
Vi har ju inte ens börjat prata om elitloppet än. Vi kan inte redan hamna på storchampionatet.
Men jag tänkte på Fredrik Persson. Han har haft framgångar i det här loppet och kan ju möjligen få en till.
Spännande!
Ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt det. Jag pratade ju förra veckan om att jag skulle åka till Romme. Jag såg ju fram emot det eftersom Don Fanucci sett skulle komma. Men vädret blev ju som jag befarade. Det kom ju snö och annat. Det var ganska trist att dra iväg där. Så jag fick titta på det där hemifrån och det blev ju lite dramatik. Det var ju bara 5 hästar med i loppet, men efter värmningen så hade ju Don Fanucci sett han, ja, Daniel signalerade ju. Det var egentligen ingen annan som reagerade på det, men det var ju Daniel i intervju efteråt som inte kände igen hästen och var, ja, han var verkligen bekymrad och han antydde ju att han kanske till och med skulle stryka hästen. Men hästen kom ju ut i defilering och allting och så visade det sig att det fick vi reta efteråt att det var bettet hade legat fel i värmningen och han hade haft lite problem med munnen och därför inte varit bekväm helt enkelt hästen. Så att, och just uppträdandet, det var det jag ska komma till, att Don Fanucci, att det var kul att se honom. Det blev ju kanske ett icke-lopp lite ändå, men det gick ju väldigt fort på slutvarvet där. Clickbait bestämde väl, var det 18 tror jag, första varvet. Men han var ju helt chanslös när Don Fanucci fick fart på benen. Vad kul att se honom igen. Det är alltid roligt att se honom. Så att det var en liten höjdpunkt i ett kanske billigt lopp naturligtvis. Det var ju bara 5 hästar med.
Romme på en tisdag. Vi måste reda ut det här. Vad som är mest bakvänt? Romme en tisdag eller Kalmartravet en tisdag som gäller ikväll?
Ja, det känns inte. Däremot Axeln en tisdag känns som det ska.
Det är ju som det ska.
Men Power är ju comeback.
Ja, just det. Det blir ju spännande. Och sen har vi också fått reda på att Hail Mary, att det inte blir någon start mer i år i alla fall.
Nej, precis. Det är, pågår diskussioner, berättade Robert Berg igår, om, med ägarna, huruvida det ska bli av eller inte och hur man då ska förhålla sig till resten också, förutsätter jag.
Ja, det var ett alltså när vi trodde kanske att han skulle vinna Elitloppet här året och det blev pannkaka allt upp.
Ja. Och vi har varit inne på honom flera gånger att det har inte sett bra ut en enda gång ju. Om man ska vara helt ärlig. Så man är inte förvånad om det inte blir någon mer start.
Nej, och han var behandlad ska jag säga. Det berättade ju Berg också att hästen är behandlad. Och just nu vidare.
Mm. Ja, vi får se om vi får se honom igen. Det är ju tråkigt om det skulle sluta så. Men vi får se. Sen är ju Tetrick Vanja då såld. Som vi spekulerade, ja. Eller vi pratade ju om prislappen i alla fall förra veckan, den eventuella.
Ja, det var ju på Twitter hon skrev där att 30 miljoner kronor ungefär va? Vad heter det? 300 000? Nej, 3 miljoner euro.
Just det.
Det blir 30 miljoner.
Ja.
Och så dök det upp den här tyskan, men kanske att hon inte fick 30, men om hon ville ha 30 så lär väl hon inte gått under 20, 25 kanske. Det är sannolikt den dyraste svenskfödda häst som någonsin har sålts, i alla fall som tvååring, ja, finskfödda men svenskfödda ska man säga då kanske. Så det är en jätteaffär.
Lite ett vågspel såklart.
Ja, det beror ju på hur mycket pengar man har tror jag.
Det har du rätt. Det är en poäng.
För mig en hundring på en häst, ett vågspel för ja, den här madammen, så kanske 30-25 miljoner inte har något med vågspel att göra. Utan.
det
Men jag vet flera svenskar som har varit ute i samma ärende.
Mm-hmm.
Bland annat ägarna till EQID där har varit försökt att se ihop en affär där med flera inblandade.
Okej, okay. Och var på vilken belopp fick de ge sig? Vet du det?
Nej, jag vet inte om de gav sig eller om de aldrig fick till den där, eller se ihop någon konsortium som kunde köpa den, det vet jag inte.
Ah, okej. Okay.
Men det fanns intresse.
Mm.
Jag funderade faktiskt på det här i helgen. Det slog mig bara det att jag kan inte, och nu har jag faktiskt tittat också i resultatlistor och annat. Vi har aldrig under ett och samma år haft tre sådana fenomen i årgångarna så att säga. En tvååring som alla pratar om samtidigt som vi har en treåring som väldigt många pratar om i alla fall. Och Calgary Games som ju också är... Det är tre fenomen vill jag nog påstå. Och det har vi aldrig haft på ett och samma år. Det är två av dem då skulle ha sålts för tvåsiffriga belopp i miljon kronor. Alltså 20 miljoner eller vad vi nu hamnar på. Calgary Games då och Tetrick Vanja.
Ja, det är en snygg spaning.
Ändå utlämnar nu Önas Prins som också ett fenomen.
Ja, det, dessutom finns det konkurrens.
Vi såg det på Calgary Games att det såldes en beteckningsrätt för en styv miljon på auktionen häromdagen, va? En miljon för en beteckningsrätt, och man har beteckningsrätter kan man sälja en avelshingst. Jag vet inte, jag kan inte sånt där, men säg att de säljer 80 beteckningsrätter. Då är det 80 miljoner helt plötsligt. 60, då är det 60 miljoner. Ja, jo, men beteckningsrätter, hur många beteckningsrätter säljs det när man delar upp hingstar i USA? Jag kan inte det, men...
Nej.
Men låt säga 60, då är 60 miljoner, 80 miljoner, och det visar ju lite att den som investerar i en sån beteckningsrätt sätter ju på något sätt en prislapp på hingsten. För att...
ett vågspel.
Ja, det är naturligtvis ett vågspel. Men, beteckningsrätten innebär ju inte några inkomster, tror jag, om hästen tävlar och springer in ett antal miljoner, utan det är bara att man får betecka. Men det tyder väl också när de säljer beteckningsrätter att man mer eller mindre har bestämt sig för att aveln är Calgary Games främsta uppgift. För man kan ju inte sälja en beteckningsrätt och säga att efter nästa års beteckningar så ska han tävla i tre år utan att avla.
Ja, det blir nog inte någon längre karriär i alla fall, så kan man nog säga.
Ja, nej, jag har ju hela tiden varit rädd för att vi inte kommer att få se honom någon mer. Jag är ju rädd för det. Jag tror ju att den här affären mer signalerade det än att det blir mer tävlande. Men jag har hemskt gärna fel, såklart.
Mm. Lite spännande ändå att nya ägaren till Tetrick Vanja lät finskan både fortsätta träna hästen och köra honom i uppföljningsslutning. När vi kommer till våren får vi se. Hon kanske vill att den ska pulsas nu i Finland under vintern.
Man får ju komma ihåg en sak att hon är ju trots allt den enda kusken som har vunnit med hästen. Örjan har ju haft två chanser och torskat båda gångerna. Så att...
Ja, det var helt klokt vad menar du med det?
Ja, vi återkommer till uppföljningslöpningen lite senare. Vi har ju haft två lite större lopp i Europa, va? Prize der Giganten i Volvega och sen kommunloppet i Monte Giorgio i söndags.
Ja, det var ju eländigt att se det här Prize der Giganten där, upploppsduellen där, där kuskarna tävlade vem som kunde driva hårdast. Robin Backer och Gocciadoro. Alltså, jag trodde på något sätt att vi hade kommit ifrån det där i Europa, i alla fall i mindre skala, men Mr. F. Dag och Vernissage-skrift, de fick verkligen veta att de levde.
Ja, ja, det är ju bara att konstatera att finns det saker att tulla på liksom, och tänja på, så gör de aktiva det. Lite, det är lite grann ett bevis för det. Så det är nog våra drivningsreglementer ändå vettigt att vi har dem.
Ja, det blir alltså, jag såg en ännu värre sak. Jag fick ett tips om ett lopp att titta på i Grains i Frankrike. Alltså det var ett tvåårslopp där Joker Madrick ledde och kördes av Johan Le Bourgois. Alltså han drev fullständigt galet i 1200 meter. Alltså det var tvååring. Jag ber er observera detta. Fullständigt, precis som han var ute i jävla raggarslagsmål och slogs med knytnävar och cykelkedjor. Han bara pangar på. Alltså.
Man mår ju fysiskt dåligt.
Det var denne kusk som några veckor tidigare blev misshandlad utanför sitt hem. Jag vet inte om det hade någon samband, men att se honom där i det här loppet, jag kan nog säga att det var det jävligaste jag sett, om jag uttrycker mig så.
Just som du säger, också en häst som är ute för att lära sig mer.
Nej, jag, precis när du säger det så känner jag att jag vill, jag ska inte be om ursäkt, men jag skäms lite för att jag pratade om när Åke Svanstedt hade han drev ju Ekeridé lite, vi diskuterade det, och jag tror att jag uttryckte mig som att uppfostrande eller sånt där, och jag hörde faktiskt det efteråt, att det lät ungefär som att det kan man ju göra, men det kan man ju inte, det tycker jag ju inte heller, och det är ju även i det här fallet någon slags uppfostring då, som ju är helt upphöjt till 100. Det är ju det som jag tänkte när jag såg det här Gocciadoros nu, att det här med kärleken till hästen, den är aldrig större än reglementet tillåter. Nej. Det är liksom det som styr allt det snacket om att vi tycker, och det är, de flesta tycker ju om hästarna, det är inte så, men det är lite dystert liksom, och Gocciadoro, jag har lärt mig, jag ska lära mig, och sen det spelar liksom ingen roll. Är det dollartecken framme vid mållinjen där och jag får slå min häst, så då gör jag det bara för att få de här dollartecknena, och det är...
Nej, det är deppigt, verkligen. Sen var det kommunloppet där Gocciadoro fick revansch, eller vad man ska säga, för förlusten då i Giganten i Volvega. Här vann han då med den gamla Global Trust Worthy. Derby trean var han, va? Som ju var på väg mot seger när han taktade ur där i derbyt mot Cyberlane, var det väl? Här fick han vinna i Halja Monte Giorgio.
Hur gick det för Lugauer?
Han vann ju försöket med Night Body och sen var han blek i finalen. Ingen lycka där. Såg också, kan meddelas på tal om Italien, att Ben Gurion Jet efter Åby Stora floppen, jag vet inte om man ska kalla det för det riktigt, men han var ju inte med i leken där i alla fall. Har nu två raka segrar i oktober. Båda i Rom.
Då ska jag spela igen till Elitloppet, va? Var det inte så?
Ja, exakt. Nu kan du haka på igen. Ja. Och sen blev jag lite provocerad av en artikel här med Mariana Alavicola. Det var ju Josefin Johansson som gjorde veckans helgintervju då, som hon ju alltid har med just Mariana. Där hon uttalade sig om många saker, om vad som hade varit bra och vad som hade varit dåligt och chocken med Porpalchen och allt vad det var. Sen var det då, reagerade på det här. Mariana Alavicola förtydliga att förbundet Svensk Travsport alltid bär ansvaret för att antidopingarbetet ska fungera. Samtidigt uppmanar hon aktiva att anmäla vad de ser. Ser man något som inte är enligt reglerna, alltifrån att en häst får illa eller otillåten medicinering, då måste man agera. förbundet måste få den informationen så att man kan göra riktade åtgärder.
Ja. Det låter som hon inte har fått någon sån information.
Ja.
Som lever sitt liv i och kring Halmstad-travet.
Ja, hon bor mitt i lejonets kula, eller vad man ska kalla det för. Han undrar om hon inte har tagit del av någon information själv under den här tiden.
Allt annat vore ytterst märkligt.
Mm. Ja, det är ju i alla fall inte bra om det är så att hon i den ställning hon har inte nås av den information som väl i alla fall har nått förhoppningsvis andra inom ST. Hon bör väl vara informerad, tänker jag. Annars är det ju illa.
Närmaste granne är hon ju i princip med en väldigt nu aktuell tränare.
Ja, då kanske jag tänkte på ST att vi behöver inte berätta det, för hon vet det redan kanske.
Ja, just det. Ja, det var märkligt. Tvåa vi minns, eller ingen kommer ihåg en tvåa förutom vi. Det blev lite populärt faktiskt. Fick ett trevligt mejl här från Ragnar Holmberg i Nybro som uppskattar inslaget med två som vi inte minns. Det väcker trevliga minnen. Särskilt som jag är jämngammal med Persson och har varit mycket travintresserad sedan slutet av 60-talet. En hjälte vi har, Ragnar Holmberg i Nybro. Så vi fortsätter väl helt enkelt med två år. Tycker ni inte det?
Ja, två år som vi minns.
Som vi minns. Vi har fått in en trevlig också från Ulf Mårtensson. Ni snackade senast både om minnesvärda två och småtränare som vunnit derbyt. Om bara Björn Goops styrning jackpot Bodde i derbyt 2011 hade varit lite bättre och inte agerat bromskloss för Lejons Duchenne Pixot. Då hade vi nog haft en minnesvärd småtränare som vinnare av derbyt det året. Spurtade ju strålande där till andra platsen bakom Bormek. Det får man ju verkligen igenom. Det är en andra pristagare som jag väldigt väl kommer ihåg. Och det hade ju varit enastående om Johan Lejon hade fått vinna derbyt. Få tränare tror jag som jag hade blivit gladare över. Med en gul kavaj på.
Johan Lejon i en gul kavaj.
Ja, det hade ju en syn.
Ja, det hade varit grejer det. Men det var ju minnesvärd tvåa då.
Mycket bra tvåa. Mer sådana. Har vi några själva?
Ja, jag kom på en när jag funderade. Elitloppet 2009, Jaded, som inte kunde hålla ledning mot Sahara Dynamite i finalen. Och Örjan hade väl inget val utan att gå ut i dödens utvänt om ledaren 1200 kvar. Och sen låg Jaded på lite grann och tog över i början av upploppet. Och Örjan tittade sig lite omkring och för hans del så kom ju tyvärr då Torald Palema som har fått ett bra lopp i tredje par utvärmning. Det gick ganska fort här fram i täten eftersom Jaded var lite småhetsig. Torvald avgjorde ju till en ganska säker, kanske till och med lätt seger. Men Jaded var, han hade gärna fått vunnit det där loppet med tanke på den prestationen han gjorde. Jag vill minnas att jag stod med Stefan Hultman på inneplan där och det var en tung förlust för den gode Hultman.
Mm. Det var mitt också i Åke Svanstedt spektaklet där. Domstol och allt, rättegångar och allt vad det var. Så det var ju mycket i det paketet också. Jag kom på en strålande också tror jag, faktiskt. Kramer Boy, kriteriet 1996.
Hur mycket galopperade han?
Han la ju bort 50, 60, 70 kanske i alla fall, något sånt. Och kom ju strålande kapp och en jätteupploppsstrid med Remington Crown. Som ju höll undan med nästan minsta möjliga marginal. Va? Otroligt rafflande lopp. Och en fantastisk tvåa. En av de bästa kanske som vi har tagit upp.
Ja, det kan man nog säga.
Prestationsmässigt. Var det Bergs första kriterieseger? Tror det va?
Ja, det kan nog vara så. Ja.
Just, tror det.
Och hästen såldes väl sen till Markisinnan.
Ja, just det. Elitloppsvinnare några år senare. Magnus, någon på lut?
Nej, jag tycker det har varit svårt att gräva i minnesbanken. Det har jag sagt förut när det kommer till två år. En tvåa som man ju minns och som ju, när jag har tänkt efter lite grann, det, man pratar ju, alltså Olympiatravet 2000, det var ju varenn. Men samtidigt så tvåa där, General Dupomå, alltså utan General Dupomå hade ju det där loppet inte blivit det blev heller. Hela Åby skrek ju liksom. Och jag minns ju speciellt en som hörs i publiken på den här filmen jag har, att kom igen fyran är den som ropar. Det är ju bara den han menar, men kom igen fyran hör man, det känns så skönt. Ett av de vassaste lopp vi har sett och så vidare. Som
är världens bästa häst genom alla tider, reduceras till fyra.
Ja. Nej, men just det loppet den dagen på Åby, fantastiskt att och har fått vara där. Men just det, jag har pratat om det förut, de här sista, ja, hela sista sväng då, när de två försvinner ifrån övriga, det krävs ju liksom två för en sån här duell. Och General Dupomot hade vi ju sett vinna Åbys stora pris året innan, så att han är en minnesvärd etta också. Men just det loppet var General Dupomot en viktig aktör i alla fall som tvåa.
Ja, dessutom andra gången han nämns som tvåa här. Vi hade ju med honom som Elitlopps tvåa också bakom Victor Tilly.
Ja, men du ser vad viktig han har varit ändå för...
Ja, den viktigaste tvåan vi har tagit upp.
Just General Dupomot.
Ja.
Kom igen nummer fyra.
Det var deppigt. Ja. Vad tror vi om Lycke då?
Lycke, intressant. Är det kallblodet?
Jag och hundraser går inte ihop. Så jag vet faktiskt inte vad det är, vilka ras det är.
Finns det kallblodiga hundar överhuvudtaget? Det låter inte så mysigt.
Är det någon schnauzer av något slag?
Ja, okej. Okay.
Alltså, apropå Lycke. Jag åkte bil mot Alingsås i fredags eftermiddag. Fredag in på kvällningen där. Och då var faktiskt Lycke med i P1-programmet. Vad heter det nu då?
Studio
1. Studio 1, ja. Det är 2-timmarsprogrammet som är jäkligt bra att lyssna på. Mm. Och där dök Lyckes svärmor, höll jag på att säga, men Matte heter det då kanske. Upp och berättade om att Lycke nu ska hjälpa till i antidopningsarbetet. De har utbildat Lycke till att snusa reda på otillåtna preparat, om det är ett eller flera det vet jag inte, men ja, som knarkhundar, och det finns väl flera andra. Du som är hundvan där, Magnus, du kan ju sånt här.
Jag är ju inte känd som hundexpert heller.
Men det finns ju många sådana där olika, man utbildar hundar att hjälpa till i olika sammanhang.
Nej, det är sant. Det är ju, hunden är ju fantastisk, så mycket vet jag, och imponeras varje gång man läser om en hund som används till både att hitta levande och döda och vad det nu må vara. Det är ju... De har ju en nos som inte vi människor kan konkurrera med på något sätt.
Nej, väl, låter ju, jag tycker det känns spännande.
Ja, jag också. Jag tycker det är värt allt beröm, både hur man har faktiskt också lyckats sprida det medialt, men också som initiativ. Alla tycker ju dock inte att det är lika kul, verkar det som.
Ja, jag läste någonting där Solvaras ordförande försökte ironisera, och det kan man väl hålla på med, men i hans ställning kan man väl låta bli det. Om det inte lyckas så att man tar bovarna, så kan man åtminstone skrämma dem som har tänkt att bli bovar.
Och av den anledningen talar de ju inte heller om då vilka preparat som häst eller hunden är intränad på. Det låter ändå som på SD att det är ett flertal preparat i alla fall. Jag vet inte hur många en hund kan hålla reda på, eller
jag vet inte heller. Om man nu kan ta ett steg framåt i jakten på fuskarna, så tycker jag det ska applåderas istället för att nästan hånas. Det tycker jag var lite onödigt.
Ja, nej, jag tycker det. På dem, Lycke.
Heja Lycke. Lycke. Vad har Lycke verkligen för nummer? Nummer fyra, Lycke.
Just det. Precis. Hur gammal är den?
Ja, om det vet vi inget.
Det vet vi inte. Nej.
Det har tagit något år att utbilda den, om jag förstod det rätt.
Vi hoppas att den kan hålla på länge, menar jag.
Ja, men hundar kan väl bli några år, va?
Jag kan säga att Lycke är 2,5 år. Risen schnauzer. Nu blev jag vips jättebra på hundar här, men jag läser innantill. Men, nej, det är inte mycket, men då färdigutbildad, i alla fall på just den... det eller de preparat som Lycke kan just nu då. Men det är ju, jag vet inte hur länge de kan hålla på heller, hur länge innan de går i pension. De kan ju leva längre än de jobbar, tänker jag.
Fia heter föraren, vet jag, men jag har också sett en bild på Lycke. Han har en liten vojlock faktiskt, det står ingen nummer på det, men det står antidopning.
Mm-hmm. Snyggt.
Han finns på STs hemsida om ni är intresserade.
Ja, man undrar ju om luktsinnet avtar med åldern som människornas ögon och hörsel kanske. Jag vet inte.
Ja, men något halvår ska man klara sig.
Ja, det hoppas vi väl. Ja, vi får se.
Ja, jag håller på Lycke.
Verkligen. Det var ju som sagt den här infekterade frågan som har delat uppförda Sverige som ju debatterades och det togs någon slags beslut på under ASVT:s extra stämma i under helgen som gick.
Och ni följde denna debatt?
Alltså jag gick in och följde sändningen och som max var det 31 stycken inne på sändningen. Så man var ju, kände sig lite nördig. Man lov att säga.
Ja, du menar alltså tittar alltså?
Som tittar totalt, eller som mest var det 31 stycken.
Ja, jag var inne där, då var jag med. Jag vet inte om jag var med när det var som flest, men vi var då, ett tag var det i alla fall två från Trottosport av några. Så vi var en ganska hög andel.
Ja, jag måste erkänna att jag såg på Skövde AIK och Tvidaberg på webben.
Okej, du valde det istället.
Om vi var fler än 31.
Ja, det var det säkert. Ja, men det debatterades ju där då och ett par timmar innan den polska riksdagen nästan drog igång.
Var det så?
Jag vet inte riktigt, men det var lite rörigt ett tag. Hur låter det på västgötska?
Rörigt.
Ja, så ja. Den extra dimension där. Men det var ju då alltså till slut då efter denna debatt som pågick mellan de två falangerna, om vi ska kalla det för det. Den som då vill ha, om jag har fattat det rätt.
Den ena falangen som ville att det skulle vara mer generösa med.
Och Tete Kvanja nu har vi ju ett klockrent exempel på som ju knappast har befunnit sig särskilt mycket på svensk mark.
Nej, men den har ju varit i Sverige enligt reglerna och blivit frysmärkt.
Mm.
Och så. Men det är ju ett typiskt exempel på det motståndarfalangen där vill ha bort. De måste vara i Sverige under en längre period.
6 månader har jag förstått då innan fölet fyller, innan 18 månader tror jag. Då skulle det vara till Sverige 6 månader, om jag fattat det rätt. Det är lite rörigt här som sagt och vi är inte kanske de mest pålästa i ämnet heller.
Nej, det ska jag säga att jag känner att jag är ungefär lika bra på det där som jag är på hundar faktiskt. Jag dristade mig till att twittra någonting och fick en hel flock över mig. Delvis med all rätt ska jag säga. Jag hade helt enkelt förstått lite fel och kanske inte heller läst på så mycket som man ska göra innan man tycker något. Men jag var...
Just det, en läxa. Alla.
Men nu går alltså ASVT till ST med det förslag stämman tog.
Det var ju då, de kallade det för Konradssons förslag respektive i match med Ströms förslag. Det var liksom bedömningen.
Giganternas kamp.
Ja, och det blev då 55-21 till Konradssons. Alltså det mer restriktiva, de små mot de stora om man kallar det för det, så vann ju de små här då. Och alla de här fyra då punkterna som de hade i det här brevet, eller vad heter det, debattinlägget, så blev ju alla framröstade som ja, med klar marginal dessutom. Så att,
alltså,
ja.
Man, den som har ett fullstad har samma röst som den som har 50 fullstad.
Ja, tror det va?
Ja. Men samtidigt så är det inte det här beslutande organ, utan detta ska nu tillställas svensk travsport som då ska stå emot lobbyisterna från olika håll. Och så tar de beslutet. Och de skulle kunna ta ett beslut mot ASVTs vilja.
Det kan de ju. Absolut. Det borde väl komma ett ganska snabbt beslut. De vill väl få det här liksom...
Det var ju rörigt som sagt och det var ju roligt. Men det är ju bara en sån sak som att det visar ju sig då att ordföranden för mötet var ju färgblind och man skulle ju rösta med färgade lappar. Och han höll upp vid... De röstar på rött och då höll han upp en rosa lapp. Och sen sa han, och ni röstar alltså grönt, och höll han upp en blå lapp. Så det var nej, inte lätt på många sätt där.
Var dessutom en som utbrast mitt när det var lite eldigt där, att nej, nu ger jag upp. Jag går hem. Jag skiter här nu.
Eja fyran!
Ja, jag vet inte vem det var.
Nej, det måste vi ta reda på vem det var.
Ja, vem var det som utbrast detta? Maila in till podcast.hotosport@gmail.com.
Ja, precis. Och gick personen hem?
Ja. Och det är oklart också vilken falang det var.
Ja, det kanske var. Det spelade ingen roll.
Jag gissar på de mindre.
Ja, men det var ju ändå, större, de hade ändå lite medvind där i det läget, så jag fattar inte riktigt. Ja, ja, ja.
Kanske var en större. Det var inte Colgjini.
Ja. Nej, det var det inte. Nu packar vi upp nostalgilådan. Eller öppna upp den. Öppna den. Öppna den.
Ja, packa upp det ju.
Jag ska öppna upp den. Det är, öppna, det är mycket uppande.
Ja. Det är som sagt svensk uppföljningslöpning på lördag på Jägersro. Och vi går tillbaka till den här vinnaren.
Ska vi ha funnit vinnaren av Broline Copenhagen Cup 2004. Det är fortsatt invändigt 3 Revenue. Udvendigt nummer 6 Gitte Palema. 3 Revenue, så kommer 6 Gitte Palema helt frem på udsiden, når de kæmper. 3 Revenue indvendigt fortsat med greb. Den 6 Gitte Palema nærmer sig meter for meter. Hvem skal vinde Copenhagen Cup? Det er indvendigt 3 Revenue. Udvendigt 6 Gitte Palema. Det er 3 Revenue, der vinder for Ludwig Colgjini foran 6 Gitte Palema og 4 Steinlager.
And Sweden's Revenue looks to sprint away off comfortable fractions. HP Pack has been left 3 lengths behind in second. He's striking Shakes Free, trying to rally on the outside, but it is Revenue who's pouring it on with a 16 to go. And Revenue with smooth and fluid strides drawing away. Sweden's Revenue takes the nat ray. He's striking second. HP Pack third.
Det är klart. Det blir hemma seger. Det blir Ludvig Colgjini 5 Revenue.
Sätt in där i en framgångsrik karriär.
Är det största jag varit med om.
Ingen tvekan?
Nej.
Lite rörd är du till och med.
Fanns ju inte med något referat där från just den här löpningen, men Revenue alltså. Kanske, eller det är inte kanske, det är den första vinnaren i modern tid som blev en stjärna, måste jag nog säga, va?
Ja, men det tog lite tid.
Gjorde det? Ja, det gjorde
ja,
det kanske.
Han vann ju förvisso 5 lopp där som tvååring och förlorade inte och vann uppfinningslöpning. Men och sen dröjde det inte för ett par år, 6-åring innan han slog igenom på allvar. I slutet på 6-årssäsongen han vann på Tour de Valle där då. Så det första riktigt stora lopp han vann det här och julloppet där i Rom som du kan namnet på.
Det är ju då, vad heter det nu då?
Premio Il Gala del Trotto.
Just det.
Tour de Valle. Så att men sen alltså sen var han var en världsstjärna, det är ingen tvekan om det, va.
Ja gud ja, han vann ju som sagt här då Copenhagen Cup och Nat Ray Trott hörde vi ju från Meadowlands. Ja.
Hugo Åbergs.
Ja, Hugo Åbergs hörde den här fantastiska känslosamma vinsten.
Ja, det är den största segern, den mest värdefulla segern han har tagit, säger han Colgjini. Jag vill minnas där när pappa Colgjini, den här lille farbron i keps, stod på inneplan där och bockade åt jättepubliken och var så oerhört stolt över sin son.
Han som var så mycket emot hans karriärval en gång i tiden.
Ja, och nästan aldrig var på Jägersro. Nästan aldrig, men den kvällen var han där och jag såg det där, jag ser det framför mig. Det var en nästan så att jag började gråta när jag ser den här bilden framför mig.
Och även då Colgjini var ju väldigt rörd och som Hans Kelinskog väldigt tydligt påpekar här i inslaget. Ja, jag minns Johnny Takter tog faktiskt upp honom i den bok som vi tillsammans har tagit fram och han skulle köra hästen tidigt i karriären och värmde hästen och undrade vad i herrans namn det här var för någonting. Han bara skuttade och for och tog inte varken trav eller inte någon koncentration överhuvudtaget. Och han undrade väl då när han kom in om vad är det här för någonting. Men då hade Colgjini bara sagt att det är lugnt.
Bry dig inte om detta pojkjävel.
Nej, det är inte så. Och han hade ju rätt. Nej, mysig häst på något vis var han. Lite udda typ, var det inte det?
Ja, racertyp tycker jag. Han sprang ju fort.
Ja, han blev det med tiden. Men...
Ja, inte från början. Nej, jag håller med. Nej. Hygglig aven också. Lämna några hyggliga hästar i aven för mig. Jag har haft 2 faktiskt. Vart delägare i 2. Mafioso Fej som sprang in nästan 3 miljoner. Och Ravello som också sprang in nästan 3 miljoner.
Var det så mycket på dem båda? Alltså,
ja, det kan man inte tro.
Nej, det är inte så jag minns det riktigt. Men Mafioso Ferran vann väl en del pengar i Frankrike då? Eller?
Ja, jajamän. Det gjorde Ravel också sen, för han såldes till Frankrike och vann något lopp, några lopp där nere.
Är det kul att du nämnde, när du nämner Johnny där, så blir det en övergång till, det var ju kriterieaktion, nu ska vi se, 1998 måste det ha varit då. Nej, han var ju född, jo, han är född 96. Nu ska vi se, 97 måste det vara då. Så är det. Kriterieaktionen 97, när de är 1,5 år hästarna där, då, det året hade jag ju bestämt att jag skulle köpa mig en häst. Och jag hade plöjt den här kriterieaktionskatalogen och jag hade ringat in två hästar. Det var Reveny, som jag ju trodde heter Revenue för det första. Ända till han startade.
Ja, det trodde ju referenten på Meadowlands också.
Ja, exakt. Det, ja. Så att han hade fattat galoppen där då. Men det var Reveny, och sen hade jag då ringat in Sweet Lady Gell, som jag ju senare då köpte. Men det kopplingen till Johnny var att jag stod och tittade en bit ifrån boxen på Sweet Lady Gell, och då kom Johnny Takter in från vänster och gick nära och tittade på hästen, och så bad han dem att ta ut den för att han ville se henne röra sig. Och då tänkte jag att jäklar, nu Johnny, han fattar det här, han har ju fattat att det här är något värt att titta på. Och sen var hon ute och sprang där. Men Johnny kan inte ha tyckt om det han såg, därför att hon såldes ju. Jag köpte henne för 28 000 eller 27 000, och det hade säkert Johnny kunnat.
Du har inte kommit på tanken att Johnny var inlöjd av uppfödaren för att komma dit och ta en tur?
Ja, det skulle vara det då. Nej, jag tänker inte att han gör vad som helst, Johnny, kanske. Men det var lustigt, han tittade på hästen, han ville inte ha henne, det ville jag. Reveny insåg jag ganska snabbt att den kommer jag inte ha råd att köpa. Jag kommer dock inte ihåg vad han gick för, men han var ju dyr. Det var definitivt sexsiffrigt, och jag tror det var ganska högt också.
Vi tar reda på om man vill. Men det var väl Lennart Bäverholm, svensken i Norge, som köpte Reveny då. Sen gick den väl fram och tillbaka lite bland olika ägare hos Collini.
Ja, det är inte lätt att konkurrera med honom på en auktion. Bäverholm kanske. Han vill man inte ha emot sig, det. Jag kan inte ens se Johnny Takter framför mig på en auktion. Jag vet inte, det är inte kompatibelt med på något sätt.
Ja. Nej, det kunde väl inte jag heller, tänkte jag. Vad gör han här?
Ja, just det.
Han var ju ombud för säljaren.
Ja. Jag tänkte just sista säsongen han gjorde där, Reveny. Jag var tvungen att titta på det, som du säger, Lennart, att han ju mot slutet, som det blev, eller senare i delen av sin karriär, blev så bra som han var. Men alltså som åttaåring där, han gjorde 17 starter, vann 11 lopp och sprang in 5 miljoner. Bland annat då det här Net Trade Trot. En otrolig avslutning. Han sprang väl in, vad var det? 16, vad sa vi det? 16 miljoner, nästan 17 till och med. Men ja, late bloomer, va? Brukar man säga. Även i och för sig, han var ju så bra som tvååring, det sa vi också. Men det var en häftig häst, det var ju en profil. Tveklöst så.
Verkligen. Jag kom ju in i travet, som sagt, det har vi pratat om många gånger, ungefär samtidigt som du, Magnus, i mitten på 80-talet eller början. Och de årgångarna där, det är på något sätt uppföljningslöpningar för mig. De här Raccoon, Ilse Bowler, Super Sessan, Brody Star, den perioden. Och man visste, alltså det var garanti på att de inte skulle bli någonting. Man visste det där och då, att det här är dagsländer som inte kommer att lyckas. Det var liksom, det är något helt annat nu för tiden. Det måste man säga. Mm. Vem vinner då på lördag? Det är kanske ingen fråga att ens behöva ställa.
Ja, det är klart att den kan göra bort sig. Så är det. Så är det bara. Men det är klart att om den sköter sig, så vem ska kunna slå den då? Tetrick Vanja.
Det blir väl som sagt Rina då, men han, Tetrick Vanja, kommer ju att bli oerhört stor favorit. Ja, då blir det ju det där sportsligt, så har man ju svårt att tro att någon häst är bättre i det här loppet. Men jag tycker, apropå Colginis där, så den här Hepburn, hon är liten och mysig. Hon satt ju fast i försöket där bakom Per Nordströms Sommerbrise. Men hon är ju den enda som har slagit Tetrick Vanja i ett felfritt lopp. Sen händer det mycket under resans gång i de här hästarna och utveckling och så vidare. Men jag, spelmässigt, så vill jag nog gärna betala för Hepburn på lördag, just om nu Tetrick Vanja gör bort sig. För Hepburn är en väldigt bra häst, tror jag.
Lite feeling för att den här Marcus Svedbergs häst är bra också, är Skada. Satt väl fast med mycket krafter kvala i kvalet tror jag, och gått bra i starten innan. I övrigt då på Jägers, hur ser det ut?
Ja, nu äntligen har jag hittat en vinnare. Men jag måste titta i mina papper så jag ser. Haram Boko, heter den så?
Per Nordströms...
Ja, innerspår.
Ja.
Hemma, nedförsbacke.
Ja, just det.
Ja, ledningen. Jag tyckte den gick bra som fyra senast i det där konstiga loppet i Eskilstuna. Som blev avblåst och Brother Bill var heroisk. Hamnade ju långt bak och spurtade bra. Ja, nu är äntligen läge.
Kanske inte möter det mest formstarka gänget heller.
Mind your value. VF är väl nog inte helt ur form.
Det är det inte.
det var ett understatement.
Men jag tänkte väl mer på Garrett Boko och Dragster kanske.
Så. Ja, nej, det verkar tveksam form på båda. Mm. Mind your value. VF har varit i Paris en sväng och vunnit i Monté sen senaste V75-vinsten.
Ja, jag kan, i det där loppet kan inte jag släppa, jag släpper inte. Det kan ha varit en lång säsong nu för Upstate Face, men jag får han bara lite snällare lopp. Jag tycker han har varit så bra i år, och som vi säger, bortsett då från kanske då Haram Boko och Mind Your Value VF, så är ju inte loppet speciellt högklassigt.
Men Upstate Face kommer ju bara att köra mot Garrett Boko, så det kan ju bli lite lurigt eller?
Ja, det är mycket att hålla reda på i dessa dagar.
Ja, det blir för svårt det här med, tror jag. Jag börjar med Big Nine istället.
Ja. I övrigt?
Jag släpper en... Jag har en häst till där som inte jag släpper. Kanske mest av prestige själv och för dig, gentemot dig där, Henrik. Det är Kuriari Boko som nu kommer ut i avdelning 6. Över lång distans.
Ja.
Jag tycker att han gjorde ett bra lopp senast. Gick ju i tredje spår sista varvet där. Utan rygg och var ju inte stort slagen. Han får en chans till tycker jag.
Kan han bli veckans kommundrag igen alltså?
Ja, alltså nu är vi ju, vi spelar ju alltid in det här tidigt. Han är redan nu på 55%. Det är väldigt, han är väldigt stor favorit just nu, men omsättningen är ju låg. Men blir han så här stor favorit, så om vi pratar spel bara, så är det ju inte jätteintressant. Så är det ju. Men jag lyfter honom i alla fall. Jag tror att han måste ha bra chans att vinna loppet i alla fall.
Johan Jakobssons blev ju förvisade till bakgården, eller på sig, gå utanför kupongen, det är lite synd. Men det var bara 10 hästar anmälda också, så det är väl förståeligt. Lite klassiskt Jägersro-lopp. Det är ju det lopp med, tjatade alltid Hans Gelinskog om i de här årskrönikerna som jag alltid köpte när det begav sig. Det är ju det... hederspris som är, eller vandringspris som är mest värt av alla i Sverige, om jag fattat rätt. 200 000 var den värderat till på 90-talet.
Hur ska man komma över det då?
Ja, samma hästägare ska vinna loppet 3 gånger, och det har inte skett faktiskt.
Det är ju märkligt.
Ja, faktiskt. Stall Traviata, Stall Gån och Stall Value Line och Denko har också 2 inteckningar.
Ja, de 2 första håller inte på längre.
Nej.
Value Line har väl hästar. Denko, de är, ja.
Ja, jag får kämpa på. Men det är en rejäl pjäs. Något mer innan vi packar ihop för dagen?
Ja, men vintermeetinget har ju börjat.
Ja, det har det ju för tusan. Och det är B-loppet här på...
Första B-loppet blir det Bretagne på söndag, är det väl då. Och FaceTime Bourbon är anmäld i alla fall. Han har aldrig startat det loppet. Det kan vara första gången. Och nu börjar han sin resa mot sin tredje raka Prix-d'Amérique-seger. Och det är väl bara Orasi som tidigare vunnit 3 gånger på raken.
Du kan ju Prix-d'Amérique-historien bättre än vi, men det är så är det ju.
Han var med 4 gånger, men Köhlers idé var emellan där ett år. Så att det ska bli spännande att följa honom under vintern. Jag ser att Why Love är anmäld. Hon var ju struken i lördags för någon hostade. Nu ska hon ut. Det är väl mest för preparering. Kalle Kraun, Thomas Malmqvist, är också anmäld. Visserligen reserv nu, men jag gissar att han kommer med. Du har en häst där också, Henrik. Saccon Gio, världsmästaren. Den italienska världsmästaren som nu gör debut för Basir. Det är mycket intressant om det är debut nu, om det blir det. Ingen svensk har vunnit Prix de Bretagne, aldrig.
Är det sant?
Ja, det är nog väldigt få som har varit med. Det är ju först på senare år man kunde ta platser i Prix d'Amérique via det här loppet. Det var inte så förr och då var det kanske ingen så intresserad.
Det är över 2,7 eller?
Ja. Vi hade ju Million Dollar Run var ju ute där i häromdagen den 13 november. Det var ju förrgår i lördags då. Han spurtade ju fint där till andra platsen efter Bella Metters, den norska hästen.
Ja, riktigt vass. Efter att ha suttit på innerspår länge, långt bak invändigt också.
Ja, långt
också.
Bak. Tog ju ledningen men hamnade allt längre bak. Så att,
aldrig sett en långsammare öppning i den klassen på Vansan. Otroligt vad det gick sakta.
Det loppet vann ju då den här hästen i fjol, Larssons häst. Men då körde Erik Lafayette.
Ja, han spurtade ju väldigt bra. Men ser lite fladdrig ut.
Han kanske inte trivs på stubben.
Just det, så kan det ju vara faktiskt.
Ja, just det hade jag tänkt också om det, ni får gärna mejla in lyssnarna om ni känner att vi borde ha en punkt där jag går igenom hästar som jag tror passar på stubben nu när vi har gått in i vintermeetinget här. Jag gissar att det är en enorm efterfrågan på en sån service.
Ja, då får vi se om det blir Tetrick Vanja som vinner den klassiska sista klassiska löpningen för säsongen på lördag. Det tror vi väl va?
Vi hoppas vi får se en rejäl uppvisning.
Ja, vinst med 50 meter.
Ja, det är väl bra. 50 är väl lagom.
Bakvänd, pisk och åkandes kör vi på. Tack och bock.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.